Välkomna till Helsingborgs bibliotek och läspodden igen. Sommaren är slut och vi har nya fräscha teman och boktips att erbjuda. Den här gången tänkte vi prata om reseskildringar som vi har läst. Och vi kommer också tipsa om en bok i månadens språk som är italienska. Men först Eva, har du någon bra reseskildring som du har läst här?
Alltså jag har valt två reseskildringar och så har jag en bok som är översatt från italienska. Så jag börjar med min första reseskildring. Det är Jenny Diski på Thun Ice, en resa till Antarktis. Och detta här är väl både en inre och yttre resa hon gör. Det är så att hon ska resa till Antarktis, men hon berättar också mycket om sin uppväxt som inte var alldeles enkel. Hon är enda barnet. Hennes föräldrar är ständigt grälande och självmordshotande. Ja, det är en dysfunktionell familj som hon lever i. Och hon är ju som sagt var bara hon. Ja, de här föräldrarna.
Just det.
Och de är ju andra generationens invandrare. De är judar från Centraleuropa. Mm. Och nu så ska de ju lyckas. Och de ska ta sig ur fattigdomen. Och de bor väl relativt bra om man klär upp lilla Jennifer väldigt fint. Men det är som sagt var ingen lycklig familj. Mm. Och pappan har väl ett litet oortodoxiskt vis att försörja sig, men det kommer till längre fram. Mm. Så separerar föräldrarna och då blir ju mamma som inte jobbar, hon kommer ju i ekonomiskt trångmål. Och säljer de möblerna i lägenheten, tar bort mattorna, de måste gå, de kan inte gå med skor för då hör ju grannarna att de inte har mattor. Och det blir liksom bara eländiga och eländiga. Och hon tar ut sin dotter på nattvandringar för att hon ska träna i att bli hemlös. För de är på väg att bli vräkta från lägenheten. Nej. Och så har pappan försvunnit någon annanstans. Och hon växer upp i detta här. De blir ju aldrig vräkta, men de flyttar. Och så småningom så flyttar hon till sin pappa. Men det är inte heller bra, han har en ny kvinna. Och så småningom blir hon... kommer hon till i internat.
Ja, just det.
Ett progressivt internat. Och där träffar hon en skolkamrat. Mm. En pojke som hon umgås med. Och han ser att hon har det svårt så att hon får flytta hem till honom. Och då är det ju Doris Lessings son. Så att hon flyttar hem till henne. Mm. Och under tiden så är det trassligt för henne själv. Alltså hon gör själv självmordsförsök och man misstänker att hon har drogproblem och så vidare. Så när hon är 19 år då dör pappan och då säger hon upp bekantskapen med sin mamma i den vevan. Och sen har hon ingen kontakt med mamman.
Alls?
Men hon får ju en egen familj. Och en dotter som är nyfiken på mormor. Ja. Och då börjar hon själv också söka. Och då tar hon kontakt med de där gamla grannarna. Och då visar det sig att pappan han har ju förskingrats och suttit i fängelse. Det avslöjas nu och han var duktig på sol och våra. Så han hade en del sådana affärer. Det är en del av boken, men sen är det ju också resan till Antarktis. Ja. Och den är ju lättare sagt än gjort. Det går inga charter till Antarktis. Utan hon får tag på ett företag som ordnar resor dit. Gammalt rysk forskningsfartyg. Och sedan så beskriver hon ju den resan. Och hon beskriver folket som är med på resan. Mm. Och hon har ju sån... torr humor. Mm. Hon klär av de här människorna in på bara kroppen och så det är så här småfnissigt.
Så är det inte så mycket egentligen om Antarktis.
Nej, det är inte det. Det blir på slutet. Alltså resan är ju hennes egen resa. Mm. Alltså hennes eget liv.
Ja.
Men hon är väldigt, väldigt roligt att läsa de här Antarktis-delarna. Och de här människorna. Och det är en skandinavisk fotograf som är, han ska fota allting. Och det är väldigt mycket fotograferande och fågelskådande. Och hon är lite så här lay back. Hon betraktar mer än hon ingår i de här grupperna. Och att hon vill till Antarktis, för det är för att det är vitt, det är rent, det är tyst och hon söker ensamheten.
Mm.
Mm. Mm, det är bra,
ja,
tyckte jag.
Ja, ja. Ja, då tänkte jag berätta om en helt annan bok. Och det är en bok av Jan Mårtensson, nämligen han, deckarförfattaren. Mm.
Mårtensson heter det.
Precis. Det finns ju nämligen en annan Jan Mårtensson som man lätt förväxlar honom med kanske. Men det här är en bok som skiljer sig från hans vanliga. Och den heter Oss håller inga bojor, oss binder inga band. Och den har han skrivit tillsammans med en kvinna som heter Susanne Giraud. Och att han skrev den beror på att han råkade sitta bredvid den här Susanne Giraud vid en middag i Stockholm. Och Susanne berättade...
Är hon svenska?
Ja, hon är svenska vad jag förstår. Jo. Och hon berättar om sin mormor som då hette Linde Klinkofström von Rosen. Ibland är jag ett av Svensson, tycker jag. Ja. Och hennes äventyrliga liv kan man väl säga, framförallt i yngre dagar då. Och Linde Klinkofström von Rosen, hon hade själv skrivit några böcker om långritter som hon gjorde i Europa. Hon var född på en herrgård och en fin familj och sådär. Men hon kände sig väl inte riktigt hemma i den där familjen alltid. Hon ville liksom slå sig fri lite grann. Hon älskade att rida. Hon hade en häst som hette Castor som hon älskade över allt annat. Kanske över alla män som hon eventuellt förälskade sig i. Och hon, Linde... Och Castor, de ger sig alltså ut då till Paris först på en lång ridtur.
Ja, men det, vilken tid det spelar
detta
sig detta?
Är 1926.
Ja, just det. Så hon är född början på 1900-talet.
Ja, hon föddes 1902.
Mm.
Och hon levde faktiskt till år 2000. Så oj, 98 år.
Oj.
Ja, det var inte illa. Men under andra halvan av sitt liv så levde hon väl inte så särskilt äventyrligt. Det var där i 20-30-talen som det hände massa saker i hennes liv. Och i Paris har hon nämligen då sin syster.
Mm.
Och hon heter Tora Dardel. Hon har gift sig med Nils von Dardel, den kände konstnären. Och tyvärr i den här boken så skrivs det inte särskilt mycket om tiden i Paris. För hon träffar naturligtvis alla de där kända personerna, författarna och konstnärerna som fanns där i den här kretsen kring, ja, det var ju Hemingway till exempel, det var ju många konstnärer. Det är mest liksom resorna han skriver om och
alltså hon reser på, till andra mål också. Det är
ja,
inte bara Paris.
Nej,
utan det är,
nej,
och är det alltid på häst?
Nej, hon rider till Rom också.
Mm.
Några år senare. Och sen har hon en väninna som heter Eva Dixon. Som var ganska känd på sin tid tror jag. Och med henne ger hon sig ut på en biltur. Nu kommer inte riktigt ihåg om det var till Paris det också. Men med den där hästen så red hon då enligt vad de räknat ut 13 000 kilometer. Alltså.
130 mil.
Ja,
13 000, nej det blir det ju 1300.
Ja, det är ju långt.
Jättelångt.
Och det är klart att på den tiden var det ju väldigt speciellt att rida så långt. Men hon hade ju kontakter och sådär va. Så att... Och folk visste om att hon var på gång att rida ner till Paris och sådär. Så de stod där och vinkade och hade sig. Och, så. Och det gick ju ganska bra att ta sig fram trots allt. Men till exempel just när det gäller Paris då var det 1926. Och då var det ju ändå ganska långt efter första världskriget, tänkte jag. Det slutade ju 1918 väl.
Mm.
Och ändå så är det ju mycket som påminner om första världskriget. Den sista biten mot Paris i alla fall. Det står att det var tröstlösa trakter. Inga träd fanns kvar. Bara brända stubbar kantade vägarna. Samman med gammalt järnskrot, taggtråd, hjälmar, gasmasker och granattylsor och så vidare. Så det, hon rider ganska lång bit genom en sån 80 kilometer genom det här tröstlösa landskapet som hon beskriver det. Men ja, men det här är en intressant bok. Och det står ju också om att under den här tiden var det trots allt ganska många kvinnor som liksom tog sig ut i världen. Mm. Som de fick ju med rösträtt och allting. Mm. Så blev det en viss frihet. Mm.
Det var vacker bok.
Ja, det är mycket bilder i
ja,
också.
Jag ser det och fint utformat.
Ja, det är. När jag tänkte på det här med, när jag beskrev det med första världskriget så tänkte jag på att det kunde bli en liten övergång.
Mm, jag satt upp precis och
bok.
Tänkte det jag också.
Ja.
Så himla fint. Tack Birgitta.
Mm.
För nu fortsätter vi med ett krigslandskap och det är tysk höst utav Stig Dagerman. Hösten 46 så reser Stig Dagerman ner till Tyskland. Och det är de områdena som västmakterna har ockuperat. För i Tyskland är inte fritt då, utan är ockuperat utav USA, England och Frankrike. Och han kommer hem, skriver artiklar och sedan så publiceras de i Expressen. Som det är då 46-47. Och Expressen är en ganska ny tidning. Den grundades 44.
Mm.
Och de skulle väl vara lite så här, i framkant och lite annorlunda än andra tidningar. Men att man skickar iväg en författare, det fanns det ju en baktanke bakom. För att vanliga akkrediterade korrespondenter, de var beroende av ockupationsmakterna. Och nu, ja, de var tvungna att visa vad de skrev antagligen. Så att, och det blev säkert hänvisade vad de skulle öka också.
Mm.
Men en vanlig författare kunde man skicka iväg. Och dessutom hade Stig Dagerman, så var han gift med en tyska, Anne-Marie. Och han har dedikerat boken till henne.
Ja.
Och hon blir pappa till två pojkar och han är bara 23 år.
Ja.
Så det var snabba.
När man tänker på boken.
Alltså när man läser boken så jag förstår inte att han är så ung faktiskt.
Nej.
Det är så moget skrivet.
Ja.
Men han ökar ner och då är det ju, detta här är ju då samma, man har sammanställt de här artiklarna till en bok som gavs ut på Bonniers. Och det är ju olika berättelser från olika städer som han berättar om olika människor som han har mött. Och det som slår en, det är ju det att han sätter ju sig aldrig själv i centrum på något vis. Utan det är de här människorna som han möter. Mm. Det är ju deras berättelser. Och det är den ena förfärliga berättelsen efter den andra. Han berättar om människorna i källarruinerna. Det är ju en regnig höst. Och de bor ju i raserade hus i källaren. Alltså det som har blivit kvar. Och när de vaknar på morgonen så sätter de ner fötterna i det här kalla, blöta höstregnet. För att sen sätta fyr i kaminen som man har hittat i någon ruin. Där ägaren ligger 5 meter under. Och sen upp med potatisen som är frostnypen. Och sen så skickar man ut ungarna ett par timmar innan de ska gå till skolan. Bara för att de ska ut och stjäla. Helt enkelt. De ska leta mat.
Men du, det är
alltså du känner ju hur kallt det är. Vet
ja,
du?
Ja, men det är bland annat Hamburg va?
Jag tror att det är källarruinerna i Hamburg. Mm. Sen berättar han om bunkermänniskorna. Det är några som har bott i en bunker i 5 år. Och hur de liksom tar sig upp ur bunkern och liksom nästan som snappar efter luft som fiskar liksom. Visar sig och sen ner i bunkern igen. Alltså det är sånt elände. Han är, jag sa det, källarruinen tror jag det utspelar sig i Hamburg. Och där är också en berättelse. Han blir guidad av Freuland S. Och de kommer till en skola som är raserad. Men pissoaren har klarat sig. Och där har en man och hans familj flyttat in. Och han letar järntråd för han gör figurer som han sen försöker sälja. Och han är så nöjd. Han tycker han har det så bra. Och den förra hyresgästen, det gick inte så bra för honom. För han förlorade sin mor och sin far och sin hustru och sin dotter i tuberkulos. Så efter det flyttade han. Mm. Sen fanns det också en väldigt rörande berättelse om de ovälkomna. Då är det så här att Essen som blir bombat ligger i Ruhrområdet. Mm. Så då förstår man att det blir mycket... Det ville man bomba. Och då så evakuerar man folk ner till Bayern. Och Bayern är inte så hårt ansatt.
Nej, det var ganska
nej, nej. Så att det, och det är mer jordbruk.
Ja.
Men nu så är ju kriget över. Så då ska man skicka iväg de här Essenborna. Tycker bayrarna. För nu vill man inte ha dem där. Så då rekryterar man ett tåg. 19 vagnar. Och det är så dåligt. Så att det går inte att skicka något gods i den. Men man skickar ju människor. Och så skickar man upp detta här godståget upp till Essen. Men det är ingen som vill befatta sig med det. Så det står ständigt igen på stickspår. Tills det kommer fram till Essen efter 14 dagar. Det är ju jättelång tid. För så stort är ju inte Tyskland.
Nej.
Och där ställer man det på stationen. Och då är det, har man inreseförbud. Så innebär det att de här Essenborna får inte komma in till sin egen stad. Och de får inte söka arbete och de får inte bo där. Så de bor där i godsvagnarna på stationen och ingenstans tar vägen. Alltså det är så... Det är så liksom... Det är väldigt, väldigt skakande.
Ja.
Om folk som inte kan ta... Som inte tar vägen någonstans. Ja. De finns liksom inte.
Ja. Skulle egentligen varit intressant att veta hur var det 10 eller 20 år senare för de här människorna.
Ja. Ja, hur det gick för dem. Mm. Han skriver det om de här barnen som inte kan, som går i skolan men ändå inte går i skolan. Så de är ju förlorade.
Mm.
Det är ju några år som man förlorade en grupp med människor.
Mm.
Och sen han har ju väldigt bra bilder. Alltså genom hela boken och alla reportagen.
Bilder?
Jag liksom visar på hur det ser ut.
Mm.
Och då... I Hannover så skriver han. I Hannover sitter kung Ernst August framför stationshuset. På Tysklands enda feta häst och är praktiskt taget den enda som har kommit undan utan en skröma i en stad som en gång hade 450 000 människor.
Vilken stad var det?
Det var i Hannover. Det är ju den här statyn då.
Ja.
Med den feta hästen.
Ja.
Nej, jag har ju tänkt många gånger att jag skulle läsa den här boken, men det har jag inte gjort.
Nej.
Så det var bra. Nu är det gjort.
Ja.
Och den är fantastiskt bra.
Ja. Tror du att den passar en läsecirkel?
Ja. Nej.
Yes.
Nej, jag tror inte det. Och dessutom så är det partierna där det är rätt mycket politik.
Mm-hmm.
Och de med namnen säger ju oss ingenting idag. Nej. De gjorde ju det 46.
Nej.
Jag har en annan bok som jag tycker passar en läsecirkel. Så det är kanske därför jag spontant tänker nej.
Ja. Nej, vi ska faktiskt ha den i en läsecirkel.
Ja.
Vi får se vad de säger. Ja. Då tänkte jag ta och återgå till kvinnospåret här. Och jag har ju tidigare pratat någonting om den här biografin om Ester Blenda Nordström. Ett jävla solsken. Och jag ska inte prata om den. Jag ska prata om en bok som hon har skrivit som heter Amerikanskt. Och det här var också reportage som skickades hem. Alltså det var, vad var det nu? Och Lena Åkerlund tror jag som skickade iväg henne. Och hon fick ett ganska saftigt förskott och så. Och det skulle bli kanske 15 artiklar eller någonting i Veckojournalen.
Jaha.
Jag tänkte vi kanske har kvar Veckojournalen där, jag vet inte.
Jo, nej, den ska vara kvar.
Ja. Och då tror jag väl att, att det var 1923 eller 22 kan det vara som kom Veckojournalen, jag vet inte. I alla fall reste hon 1922. Hon var borta ett halvår och hon ville se lite grann hur det gick för alla de här emigranterna till exempel. Under den här tiden så var det fortfarande folk som
emigrerade. Ja, jag tänkte det. Då. Ja, det blev liksom sista vågen.
Ja. Och hon har ju alla möjligheter att åka hur flott hon vill, men det gör hon ju inte. Utan hon är ju en person som vill leva med de människor hon skildrar. Och hon åker ju då alltså tredje klass på båten över till USA. Och hon får problem att komma in i landet, så hon kan beskriva det.
Alltså hamnar hon på Ellis Island?
Ja, 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 visst. Hon har ju kontakter och så. Ja. Så hon kom ju ut. Men skildringen där från den här hemska hålan där de får vara, de som inte kommer in, lyckas ta sig in direkt. Det är ju väldigt stark. Och ja, hon reser runt i USA på olika sätt. Hon vandrar. Hon lyfter. Och ett kapitel här är när hon lyfter med en kille. Och det är ganska roligt skrivet. Alltså. Den här bilen, den är som... Jag vet inte. Alltså den är ihopsatt.
Ja, jag tänkte säga. Är det ståltråd och plastikpadding?
Ungefär, om det fanns då. Alltså ibland ramlar den sönder. Och hon får själv pröva att köra den. Men ja. Den killen som hon då får åka med. Han föreslår att hon ska åka med, lyfta med tåg. Alltså olovandes.
Ja, just det. Hoppa på en godsvagn.
Ja, precis. Och då tycker hon, ja men visst, det ska jag ju såklart pröva. Så hon gömmer sig vid sidan av ett spår, av spåret, och lyckas ta sig under en järnvägsvagn då. Och lägga sig raklång tvärs över bromsstängerna.
Det låter väldigt bekvämt.
Det låter väldigt bekvämt. Och hon kanske förbannar honom lite för detta. Det är ju fruktansvärt att ligga där. Men hon... Hon gjorde det ett tag. Det är jätteintressant att läsa här till exempel när hon besöker då en svensk emigrantfamilj som bor i Minnesota, långt ute på landet. Och hon beskriver så målande den miljön när hon åker dit och den sista vägen. Hur det är precis som i Småland.
Ja, just det.
Björkar, sjöar,
skogar. Hon har ju bott i Småland. Ju.
Ja, precis. Och det här lilla torpet hon kommer fram till och människorna som berättar sin historia för henne, det är väldigt intressant och det känns ju så nära då för att ja, det var ju då, det är ju ingen annan som berättar igenom, alltså det är de som berättar direkt, de som emigrerade och berättar direkt för henne hur deras liv blev.
Ja, det är ju den första generationen.
Ja, just det. Och det är likadant att hon åker också till Salt Lake City och pratar med, träffar mormoner och så.
Mm.
Och då träffar hon bland annat någon kvinna som var med. Och när de gick, det var till en lång vandring då till Salt Lake City. Och det var 1846-1847 som 300 personer tog sig från Illinois, tror jag. Där de, alltså, de blev rätt så mycket förföljda, så de här mormonerna. Och då skulle de hitta något ställe som var som ett paradis för dem då kanske. Och så gick de då en lång, lång vandring.
Mm.
Och sen när de kom till det som sen blev Salt Lake City, det var en dal. Så sa då ledaren att nu är vi framme, nu är vi på den platsen som Gud har visat oss. Att det då fortfarande när hon kommer till USA då 1922... finns en kvinna som kan berätta om den där vandringen som skedde 1846-47. Mm. Det tycker jag är också lite spännande. Mm. Så det är också det där direkta.
Mm.
Ja, och hon skriver väldigt lättillgängligt och ibland roligt, ibland gripande. Alltså.
Mm.
Så att den här boken kan jag verkligen...
Men ska du ha den i bokcirkel?
Den här har jag haft.
Jag tänkte, vad synd, för Jenny Diske har ju skrivit en bok där hon åker runt i USA.
Ja.
Så det har ju varit jätteroligt att ha, liksom, att jämföra en modern vagabond med en gammal.
Nej, de fick lite grann välja också. Men den här har vi haft och den gillar de mycket faktiskt.
Så, då så är det den italienska boken nu. Domenico Starnone som har skrivit en bok som heter Band. Och den är uppdelad i tre delar. Och den första delen handlar om en hustru som har blivit övergiven av sin man. Och han har lämnat henne och deras två barn. Och det är brev som hon skriver till den här mannen under 4 år. Och det börjar med: om du hade rört att glömma det, min bästa herre, så vill jag bara påminna dig, jag är din fru. Och det är så bittra brev och hon är rosenrasande med versaler. Alltså hon är så arg på denna karlsluk som har övergett henne och övergett barnen. Och det liv som de lever nu i Neapel. Det är första delen. Sen andra delen, då är det mannens berättelse. Och då börjar det i nutid. För att hennes brev, det är någon gång på 70-talet. Aha. Men nu är det nutid och de är fortfarande ett par.
Yes.
Ja. Så att, och nu så
han
ska...
Han
övergav ju henne då några år. Och sedan så kom han tillbaks. Men nu så tar vi det från början, Birgitta. Så ska de ut på resa, de ska semestra. Och man känner ju det, han beskriver det jättebra, det är sånt här väldigt ingängat par. Han packar bilen, hon packar om. Han kör, hon beklagar sig över hans körning. De är en vecka på ett hotell vid kusten och det är ganska lojt. Sen så kommer de hem och då så... när de ska komma upp i lägenheten så kommer inte hon in. Det ska jag också berätta, det har varit lite incidenter precis innan de ska ge sig av. Han har blivit lurad på lite pengar. Men nu är de tillbaks och hon kommer inte in i lägenheten. Och han baxar upp dörren och det visar sig att de har haft ett inbrott och det är helt massakrerat hela lägenheten. Alltså möbler är förstörda, slängda, man har dragit ut allt och lådor och alla kläder nerrivna. Och så börjar han leta efter datorerna, men de är kvar. Och hon letar efter mammas pärlhalsband, det är också kvar. Men så drar de slutsatsen att det här har varit ett inbrott. Tjuvarna har varit besvikna på att det inte fanns mycket utav värde och sen bara förstört. Sen på kvällen så går hon och lägger sig. Men han fortsätter att städa. Det är ju en fruktansvärd mess. Och då hittar han de här breven. Och det är ju där deras historia börjar. De är i 20-årsåldern när de träffas. Och gifter sig ganska snart. Efter ett par år så kommer ett barn. Och efter ett par år till så kommer det andra. Så att när han är 30-årsåldern så är det ganska klart. Han har sin familj, hon är hemmafru och han har studerat och är då lärare vid universitetet. Men det är liksom, nu är det färdigt på något sätt. Och så går det något år, så när han är 34-årsåldern så träffar han Lydia, tror jag hon heter. Ja, det gör hon. En ung kvinna på 19, nere i Rom. Eller uppe i Rom ska jag säga. Och de inleder ett förhållande. Och då för hans del så ska det ju bara vara så där lite under våren. För sen ska det ju han göra slut. Och så blir det sommar. Ja, det ska bara liksom vara lite över sommaren. Och så blir det höst. Och så är han ganska fast i Lydia. Och tycker väldigt mycket om henne. Och då avslöjar han ju för sin fru att han har ett förhållande. Och då hon blir så himla arg. Och sedan så flyttar han till Rom och tappar väl nästan kontakten med sina barn. Men så en dag ser han ut och ser han en kvinna med två små barn. Och då känner han liksom, oj, mina egna. Så då återupptar han kontakten med sin gamla familj. Samtidigt så börjar ju den här förälskelsen till Lydia och svalna. Han ställer större och större krav på henne och tycker att hon ska ändra sig. Och då går hon, lämnar honom. Så när han är övergiven utav sin älskarinna. Och då går han ju tillbaks till familjen. Och ber dem att flytta till Rom. Det är del 2. Sen har vi del 3. Och då är det en person i parets närhet som är berättaren. Och nej, nu säger jag inte mer om den delen. Jag kan säga att det är väldigt oväntat slut.
Jaha.
Ja.
Och det är en tunn bok den här.
Ja, det är det. Den skulle passa bra som läsecirkelsbok,
ja,
tycker jag.
Ja.
Ja. För där finns mycket att diskutera. Och det är en berättelse om ett äktenskap. Konsekvenser av en människas handlingar. Lite fånigt omslag.
Ja, två hopp.
Ja, det ser ju ut som det är någon sån här. Alltså han har ju humor. Dominikus där Nåne.
Ja.
Så den är ju, det är så man kan småfnissa emellan, men den är ju allvar i sig själv. Jag glömde ju berätta om författaren.
Ja.
Han Dominico, han är gift med en kvinna som heter Anita Raya, som är översättare.
Är detta en liten klocka här?
Ferrante, man tror att det är hon som är Ferrante. Eller så har man också
börjat... Eller också är det han.
Just det, man har spekulerat att det kan vara de båda, eller så är det kanske han som är Ferrante. Och denna inledningen av den här boken med den här arga hustrun som skriver brev, den påminner om den boken som heter Dagar av ensamhet som inte jag har läst.
Nej. Men så det har påtalats då?
Ja.
Ja.
Så det är Ferrante, älskar, eller ni som tycker om Ferrante.
Ja.
Här är en bok för er. Och den är väldigt välskriven.
Vad kul. Ja, då är det bara en bok kvar och det är min sista reseskildring här. Det är Joan Didions bok Anteckningar. Och den här boken kom ut 2017.
Ja, det var ju en
tunna. Ja, det gäller att hitta en tunna böcker.
Hur många säger du?
118,5. Ja, den kom ut 2017 men den handlar till största delen om 1970. Den allra största delen handlar om sydstaterna, en resa till södern i USA. Och de sista kanske 10 sidorna eller något liknande handlar om Kalifornien. Så jag tror den heter Syd och Nord.
Ja,
South
and
North.
Original.
Och jag fastnar betydligt mer för den första delen än den andra. Kanske är det så att jag behöver läsa om den andra delen. Hon skriver ett rätt så knappt språk där man behöver tänka ganska mycket också.
Mm-hmm.
Det finns...
så besvärligt.
Ja, vad jobbigt. Jag vill ju... Ja, usch. Ja. Nej, hon skrivs som att hon har en sån här minimalistisk stil och är påverkad av Hemingway och sådär.
Mm.
Men i alla fall den här resan då till södern. Egentligen hon är ju, har bott i Kalifornien då länge. Men hon känner att hon vill åka till Mississippi, Alabama, de staterna. Hon har varit där för väldigt länge sedan när hon var en liten flicka. Hon skriver här, jag kunde aldrig riktigt sätta ord på, vad det var som fick mig att åka till södern sommaren 1970. Det fanns inget brännande att rapportera om på någon av de platser jag besökte när jag besökte dem. Ingenting hände där jag var. Inga uppmärksammade mord, rättegångar, integrationsbeslut eller konfrontationer. Inte ens några uppmärksammade naturkatastrofer. Alltså hon är ju journalist vid den här tiden och ganska känd redan tror jag. Men på något sätt så hon och hennes man, de kör runt och de har inget särskilt mål. De bara ser vad som händer. Var de kommer in i för konstiga, mer eller mindre konstiga situationer. Och de får, hon beskriver väldigt mycket naturen som att den, jag får säga, som att den håller på att äta upp den. Nej, inte riktigt, men det är som... Hon skriver till exempel om en växt som heter kudzu eller något sånt där, som liksom en invasiv växt som tar över överallt och sådär. Och då kom jag ju att tänka på att jag hade sett en utställning på Dunkers med Helene Schmidts foton, och där en del av de fotografierna kallar hon för kudzu project. Och det ser ut som, ja, någonstans inuti tarmarna.
Tarmlud.
Tarmlud. Ja, men jag kommer ihåg att jag blev väldigt fascinerad av den här utställningen. Och det är någonting med stämningen i den här boken som är fascinerande. Jag har aldrig varit i USA faktiskt. Det är kanske en brist i det här sammanhanget. För det här är också saker som refereras till som jag inte vet vad det är alls. Och sådär. Men, det är en väldigt speciell bok. Alltså. Och det står på baksidan här. Nu ska vi se. Att den har, nu nästan 40 år efter det här så har hennes anteckningar samlats till en kusligt aktuell berättelse om USA. Ja, och här måste man väl också tänka lite extra då. För, ja, riktigt hur de menade, det kanske inte jag fattade. Men det är ju ganska bra baksidestext om man ska få boken såld i alla fall. I dagens läge. Men det visar rätt mycket på också vilka enorma skillnader det såklart var på södern och typ Kalifornien då, eller New York eller någonting. Fortfarande. Ja, och människorna liksom, att det är någon som frågar, hur ska jag säga det? Vem gav dig tillåtelse att göra de här reportagen, frågar en man som de träffade ner. Och det är det reportage om sån här hippies som hon har gjort innan då. Jag sa att jag inte riktigt förstod vad han menade. Ben C. bara stirrade på mig. Jag menar, vem skulle inte ha tillåtit mig? Ja, men du har väl en make, sa han till slut. Alltså, den man som jag i flera år har trott var din make, han är väl det? Alltså, det är självklart att maken skulle bestämma.
Ja, jag förstår.
Nej, men den är väldigt fascinerande faktiskt. Mm. Det är den. Så att, ja, det var vad jag hade att berätta.
Mm. Då tackar vi för denna gång och så hörs vi igen i mitten av oktober. Ska vi avslöja temat? Visst har vi bestämt. Ja, det är familj.
Ja, familj.
Ja, ja. Mm. Det kan vara syskon och det kan vara föräldrar och det kan vara barn.
Mm.
Kanske en och annan kusin, inte vet jag.
Tack för idag.